Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Idag så ska vi påbörja den fjärde lektionen i serien om fiqh. Idag kommer vi ta upp en rad olika ämnen. Vi kommer bland annat prata om ghusl. Ghusl, hur man tvagar hela kroppen. Vi kommer prata om tayammum, hur man tvagar sig med sand eller jord. Och vi kommer att tala om kvinnans menstruation, och vi kommer att tala om hur man rengör sig från orenligheter. Gällande ghusl så har det en definition i sharia. Vi pratade förut om wudu, att det har en definition i sharia. Att wudu var att man ska tvätta specifika kroppsdelar på ett specifikt sätt för att komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare. Ghusl är istället att man ska använda renande vatten över hela kroppen på ett specifikt sätt för att komma Allah närmare. Det handlar inte om bara specifika kroppsdelar. Den hela kroppen, hela ens hud måste täckas med vatten. Men det ska ske med renande vatten. Och jag pratade om olika former av vatten det finns. Och man ska göra det på ett specifikt sätt. Och man ska göra det med avsikt för att komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare. Vad är det här betyder? Till exempel en person har blivit junub, så vi kommer att prata, haft samlag eller liknande, eller fått utlösning, eller haft en våtdröm eller liknande. Den personen vaknar upp och sen hoppar in i duschen. Man har varit svettig eller liknande, man hoppar in i duschen, duschar och går därifrån. Man har inte haft nia, inte en avsikt för att göra ghusl. Då räknas det inte. Utan man måste göra det med avsikt för att komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare. Och det här är extra viktigt när det kommer till ens ghusl. Wudu, så är det ofta att man har automatiskt en nia när man gör wudu, eftersom man ska tvätta specifika kroppsdelar. Ghusl kan det vara lätt att man bara går in i duschen och glömmer bort. Så man får tänka på sin avsikt. Taib, vad är det som obligerar att man ska göra ghusl? Vad är det som gör att det blir obligatoriskt att göra ghusl? Det är 5 stycken saker inom islam som gör det obligatoriskt att göra ghusl. Den första saken är att sädesvätska kommer ut från könsorganet i samband med njutning. Det vill säga att sädesvätska kommer ut på ett starkt sätt med njutning. En person till exempel som är sjuk och det kommer ut sädesvätska från personen. Eller en person som har haft till exempel samlag eller liknande och sen gör ghusl och sen kommer ut lite sädesvätska efter. Det här obligerar inte att man ska göra ghusl igen. Utan det är när det kommer ut i och med utlösning som det blir obligatoriskt, wajib, att göra ghusl. Vare sig man är i ett vaket tillstånd eller sovande tillstånd. Vare sig man gör det avsiktligt eller det sker oavsiktligt. Det spelar ingen roll. Så länge det har skett en utlösning och det har kommit ut, så är det obligatoriskt att man ska göra ghusl om man ska be eller liknande. Och det här sker både för män och för kvinnor. Profeten sallallahu alaihi wasallam blev frågad utav Sulaim, en utav hans följeslagare. Är det obligatoriskt för kvinnan om hon har haft en våt dröm att hon ska göra ghusl? Så sa han ja, om hon ser att vätska har kommit ut. Att det har kommit ut då vätska från henne. Så det här gäller såväl för kvinnor som för män. Det här är första grejen. Andra grejen är samlaget i sig. I och med att mannen har kommit in i kvinnan, oavsett om de skulle få utlösning eller inte, så blir det automatiskt obligatoriskt att göra ghusl. Till exempel om en man skulle ha samlag med en kvinna, då skulle börja och sen blir det avslutat på grund av att någonting händer. Har han inte hunnit få utlösning, så blir det obligatoriskt trots det att göra ghusl. Och det är en hadith som är berättad utav i Sahih Muslim, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att när mannen är med sin kvinna och kommer in i henne, så blir det obligatoriskt att göra ghusl även om han inte får utlösning. Taib, tredje grejen som gör att det är obligatoriskt att göra ghusl är när en icke-muslim blir muslim. Om man är med till exempel när en icke-muslim tar shahada, säger shahadan la ilaha illallah, shahadan muhammad rasulullah, så är det obligatoriskt för den personen att gå och göra ghusl. Och bland anledningarna till det är att en person som varit icke-muslim kan ju ha skett olika såna här saker för den personen. Till exempel haft utlösning, haft samlag eller liknande. Så den personen måste göra ghusl vid det här tillfället. Och det är bekräftat i Sunan Abu Dawud, en hadith som Sheikh Al-Albani säger att den är autentisk. Att det var en sahabi som heter Qais ibn Asim som blev muslim. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam till honom, gå iväg och gör ghusl. Och när profeten sallallahu alaihi wasallam beordrar med någonting så tyder det på, och det inte finns någonting annat som tyder på att det inte ska vara obligatoriskt, så tyder det på att det är obligatoriskt. Fjärde grejen som obligerar att man ska göra ghusl är att kvinnans mens eller efterblödningar, det som kallas för nifas, upphör. När kvinnans mens upphör eller efterblödningarna, då är det obligatoriskt för henne att göra ghusl innan hon kan be. Och det här är bekräftat i en hadith där profeten sallallahu alaihi wasallam beordrade den kvinnliga sahabian Fatima bint Abi Hubeish i en hadith i Bukhari och Muslim att hon ska göra ghusl när hon är färdig med sin mens. Även när en person dör så ska man tvaga liket. Alla vi här inne och som lyssnar och alla människor på jorden kommer en dag att dö. Vi som muslimer tvagar liket när det dör innan det ska begravas. Det har bekräftats att profeten sallallahu alaihi wasallams dotter Zainab, när hon dog, så sa profeten sallallahu till kvinnor som var i närheten, han sa tvätta henne 3 gånger eller 5 gånger eller 7 gånger eller mer än så. Om ni anser att det är viktigt eller passande, så gör det. Så profeten sen har beordrat med att man ska tvätta det, den döda muslimen. Gällande hur man gör ghusl. Det finns 2 stycken huvudsätt man kan göra ghusl på. Det finns dels det mest kompletta sättet som man får extra mycket belöning för. Och det finns det tillräckliga sättet som är det obligatoriska som man måste göra, utföra. Det rekommenderade sättet har berättats i en hadith när Aisha radiyallahu anha, profeten sallallahu alaihi wasallam, fru, berättade hur profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde ghusl. Och hon sa att profeten sallallahu alaihi wasallam började med, det här är efter janaba då, efter att han haft samlag, med att tvätta händerna. Och därefter tvätta av könsorganet och det som har kommit ut från könsorganet, från kroppen. Började med det. Och därefter så gjorde han en vanlig wudu. En vanlig wudu. Så som man brukar göra när man ska be. Därefter så tog han vatten och gnuggade in det i hårbotten. För ni som vet, profet Salem hade oftast långt hår. Antingen ner till öronsnibbarna eller ner till axlarna. Så han tog vatten och gnuggade in det så att det nådde hårbotten. Därefter så hällde han vatten 3 gånger över huvudet. Så att man fick vatten 3 gånger över huvudet. Därefter tvättade han resten av kroppen. Så först tvätta händerna. Därefter tvätta av könsorganet. Sen därefter gör man wudu. Efter det så gnuggar man in vatten i håret, hårbotten. Och sen häller man vatten över huvudet 3 gånger. Och därefter så tvättar man resten av kroppen. Det tillräckliga sättet, det som är obligatoriskt, är bara att vatten ska täcka hela kroppen. Har man gjort det, man slår på duschen, går in i duschen och man säger bismillah innan. Och man får in vatten i munnen och näsan, halas, det räcker. Bara att få vatten över kroppen, det kan ta bara några sekunder att man ska täcka vatten med vatten över kroppen. Gällande kvinnan som har flätor, vissa kvinnor som ni vet, de knyter sitt hår i flätor. Om hon har det så är det inte obligatoriskt att hon tar upp de här flätorna. Om det är bara för att hon har haft samlag. Utan, då kan hon ha kvar flätorna. Då kommer det att profet Sassanum sa det till Selma, som brukade ha flätor, att hon inte behöver låsa upp, ta upp dem. Förutom ifall kvinnan har blivit ren från sin mens. Då ska hon göra det. För det här sker sällan. Det är bara 1 gång i månaden det här sker. Men samlag är någonting som sker oftare. Och det kan vara jobbigt för kvinnan att behöva ta upp sina flätor varje gång hon ska göra ghusl. Tayyib, vi pratar om de obligatoriska gångerna man ska göra ghusl. Det finns även 5 stycken rekommenderade tillfällen då man ska göra ghusl. Varav en finns det flera ulama som säger att den är obligatorisk. Första är efter varje gång man har haft samlag. Det vill säga att en person, om man har samlag med sin fru och sen vill ha samlag igen utan en tid för bönerna har kommit in, så är det rekommenderat att man gör ghusl. Tvätta samma båda att man ska göra wudu åtminstone. Men det är ännu bättre om man gör ghusl mellan varje gång. Att det har kommit att profeten sallam gjorde det en gång, så sa han, det här är bättre och mer renande. En hadith som finns i Sunan Abu Dawud, och Sheikh al-Albani säger att den är hasan. Så den personen som har samlag fler än en gång, så är det rekommenderat att man gör ghusl efter varje gång. Andra tillfället då det är rekommenderat, och vissa utav de lärda säger att det är obligatoriskt att göra ghusl, är när man ska gå till Salatul Jumma, fredagsbönen. Profeten sallam har beordrat med att man ska göra det. Profeten sallam har sagt att det är wajib att göra det, är ett uttalande. Det finns däremot vissa hadith där profeten sallam har sagt att den som gör wudu inför Jumma så är det någonting bra. Men om han gör ghusl så är ghusl bättre. Och av den anledningen, på grund av den här hadithen, så har de lärda sagt att det är rekommenderat, men väldigt, väldigt starkt rekommenderat att man gör ghusl när man ska be Jumma. Tayyib. Även inför Eid, ungefär en månad, när vi är färdiga med Ramadan, inshallah ta'ala, om Allah azza wa jall accepterar från oss alla, amin, så ska vi be Eid. Och innan man går ut till Eid så är det rekommenderat att man gör ghusl. Även innan man gör umra och hajj. Ni som inte har varit på umra och hajj, så är det när man ska åka till umra och hajj, om man kommer från Medina till exempel, så finns det ett område som kallas för Dhul Hulayfa. Dhul Hulayfa, där sätter man på sig sin ihram, de här vita kläderna som ni vet. Innan man sätter på sig det så är det rekommenderat att man gör ghusl innan man sätter på sig sin ihram. Och även när man kommer in i Mekka så är det rekommenderat att man gör ghusl. Så vid de här tillfällena, i och med ens umra och ens hajj, så är det rekommenderat att man gör ghusl. Femte tillfället då det är rekommenderat att göra ghusl är efter att man har tvättat en död person. Som jag tidigare nämnde, så vi som muslimer, när en muslim dör så ska man tvaga den personen. Och det är viktigt att vi som muslimer, särskilt när man är här i Sverige, lägger vikt på den här grejen. Och att det måste finnas folk som enligt sunnan utför den här saken. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt i en hadith som är berättad av Ibn Majah, och Sheikh al-Albani sa att den är autentisk, att när man har gjort, tvättat ett lik, så ska man göra ghusl. Men ghassala mayyitan falyaghtasil. Så profeten sallam har beordrat med det. Det finns andra bevis som tyder på att det inte är obligatoriskt, men det är rekommenderat. Tayyib. Det här var fem stycken tillfällen efter varje gång man haft samlag, att man gör det innan Jumma, inför Eid och innan Umra och Hajj, och efter att man har tvättat en död person. Tayyib. Vilka bestämmelser måste personen som måste göra ghusl hålla sig till? Till exempel en person har blivit junub, en person har haft samlag eller haft en våt dröm eller liknande. Vilka bestämmelser är det man måste hålla sig till när man befinner sig i det här tillståndet? Första saken är att man inte ska sitta i moskén. Man kanske kan tänka att det här låter konstigt, men till exempel, man gör etikaf sista 10 dagarna. Om man vaknar upp och har haft en våt dröm till exempel, då ska man inte sitta kvar i moskén i det här tillståndet, utan man ska gå och göra ghusl. Det finns 2 stycken undantag för att vara i moskén när man är junub. Det första är att man bara ska gå igenom moskén. Till exempel att man är utanför moskén, man är junub. Man har ett ärende att göra, att bara gå igenom moskén, det är ingen problem. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَبِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُ. Att en person som är junub ska inte gå in i moskén förutom om man bara går igenom, tills man har gjort ghusl. Andra tillfället är att ifall man skulle befinna sig i det här tillståndet, och här till exempel man gör etikaf, man vaknar upp efter en våt dröm, det minsta man ska göra är att göra wudu. Gör man wudu så kan man sitta kvar i moskén. Men man bör gå iväg och göra ghusl, särskilt inför bönen. För att sahabas, det har kommit att de befann sig i janaba tillstånd. och de gjorde wudu och satte sig i moskén. För att som ni vet, det var flera av sahabas som bodde i moskén. Så då kan ni tänka att det här är någonting som sker oftare vid det här tillfället. Och som de bodde där, de kallas för Ahl Suffa. Som bodde längst bak i moskén, så fanns det en plats där flera av sahabas som var fattiga och inte hade någonstans att bo. Och kom, som var, hade, var muhajirun. De satte sig där i moskén. När det här hände så gjorde de wudu och satte sig. Tayyib. Andra saken är att man inte ska läsa Koranen. Alltså från ens minne. När man befinner sig, man är junub, så ska man inte läsa Koranen. Det har kommit en hadith utav Ali radiyallahu an. Ali radiyallahu an. Där han sa att ingenting hindrade profeten sallallahu alaihi wa sallam från att läsa Koranen förutom janaba. Förutom att han var i det här tillståndet. Så befinner man sig i det tillståndet ska man inte läsa Koranen. Den här hadithen är återberättad av Ahmed rahimahullah i hans musnad. Och Imam Ibn Hajar har nämnt en rad utav ulema bland dem Imam al-Baghawi som säger att den här hadithen är autentisk. Så det är en av de sakerna man ska undvika under tiden man är junub. Tredje saken är att man inte får röra vid al-mushaf. En person som är junub ska inte ta upp ens mushaf eller sitta och läsa i den. Vi sa att man inte ska läsa, man ska inte ens ta upp ens mushaf i det här tillståndet. Då man gör ghusl först och sen går. Eller om man inte kan, att man har någonting emellan åtminstone. Att man tar det med en handske eller någonting. För att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt la yamassul mushaf eller la yamassul quran illa tahir. Att man ska inte röra mushafen förutom om man är i ett rent tillstånd. Och de allra flesta lärda säger att det inte är tillåtet att röra vid mushaf då. Fjärde och femte punkten som man inte får göra under tiden man är junub. Man får inte be och man får inte göra tawaf. Och bevisen för det här pratade jag om förut. När jag pratade om det som man inte får göra när man inte har wudu. Då nämnde jag just bönen och tawaf. Men, och som ni förstår, så om man är junub så är det, har man ännu större orent tillstånd än om man bara behöver göra wudu. Det här var några av de bestämmelser som är relaterade till ghusl. Nu att man får inte be och man får inte göra tawaf. Och bevisen för det är det vi gick igenom förra lektionen, att man inte, att man måste, vilka de saker man måste ha wudu för. Taib, vi kommer att prata vidare nu om tayammum. Tayammum är det sättet man renar sig på om man inte har vatten. Tayammum i det arabiska språket betyder qasada, att avse någonting. Wa la tayammamul khabith, alltså avse inte någonting ont som det nämns i Koranen. Dess sharia betydelse eller dess definition är att man stryker ansiktet och händerna med ren jord på ett specifikt sätt för att komma Allah närmare. Som ni tidigare har sett i definitionen av wudu och ghusl så återkommer två stycken meningar varje gång. Att man gör det på ett specifikt sätt och man gör det för att komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare. Det vill säga att en person som skulle bara slå händerna på marken och ta upp och stryka över händerna och ansiktet och händerna. Om man inte gör det på ett specifikt sätt med avsikt att komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare så räknas det inte. Men det är som sagt att man ska stryka ansiktet och händerna med jord eller sand eller liknande. Vad finns det då för villkor att göra tayammum? När jag nämner villkoren, dels när jag pratade om wudu, när jag pratade om ghusl och kommer prata om andra saker också senare, så kommer fyra stycken saker alltid att återkomma. Så känn inte att det är jättemycket villkor som återkommer. Utan fyra stycken saker, kom alltid ihåg dem. Nummer ett, avsikt. Man ska ha nia för det man gör. Nummer två, att man ska vara muslim. Till exempel, en person är jättenära att konvertera. Han är ute med några muslimer och ser att hur de gör tayammum. Han tycker bara, wow, vad häftigt det här är. Jag vill också göra tayammum. Bam, han gör tayammum. Han stryker över ansiktet, han stryker över händerna. Sen efter det så är de Är det inte dags för dig? Du ska bli muslim nu. Sen, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Räknas hans tayammum då? Nej. Han var inte muslim. Och ett av villkoren är att man ska vara muslim. Tredje, som man alltid ska ha, intellekt. En person som inte vet vad han gör på grund av en sinnessjuk, räknas inte den personens handlingar. Fjärde, att ett barn ska kunna ha utskiljningsförmåga. Det måste inte ha nått puberteten, men små spädbarn räknas inte. Så kom alltid ihåg de här fyra villkoren. De kommer komma gång på gång på gång när vi pratar om fiqh. Avsikt, islam, intellekt och urskiljningsförmåga. Femte villkoret, som då är mer specifikt för just tayammum, är att man inte kan använda vatten. Man får inte göra tayammum. Vi kan inte nu, till exempel, vi ska be maghrib här senare. En person kan inte säga, åh, vilket lång kö det är till toaletten. Det är två personer innan mig. Jalla, jag går ut på gården. Här är jag tayammum. Jag vill inte missa Raqqa eller Ola, så jag behöver ta igen sen. Det var jobbigt. Det är inte tillåtet. Finns det vatten här i kranen, så måste man göra det. Det kan finnas olika anledningar till att man inte kan använda vatten. Jag kommer nämna tre stycken anledningar. Första är att vattnet inte finns på plats överhuvudtaget. Till exempel, man är ute nu, vi tar en skogspromenad. Vi går ut i skogen, dags för att be bönen. Man tittar till höger, man tittar till vänster, man springer runt. Ingen sjö, ingen bäck, ingen vattensamling. Fett torr sommar, finns ingenstans. Eller, som det sker i många, när man är i vissa fattigare länder, att vattnet helt och hållet tar slut. Man får inte tillgång till vatten. Går inte att få tag på vatten. Det är mitt under natten, inga affärer är öppna. Man kan inte få om man ska be Fajr till exempel. Vid det här tillfället när det inte finns vatten, då är det tillåtet att göra tayammum istället. Allah subhanahu wa ta'ala säger, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Om ni inte hittar vatten, så gör tayammum. Andra anledningen är att man är rädd att ifall man använder sig av vatten, så drar man skada. Till exempel, jag ska ta en hadith som ett exempel, som är beviset för det här. Det är en hadith i Sunan Abu Dawud, och Sheikh al-Albani säger att den är hasan, att profeten Salim var ute på ett slag. De var ute för att skulle strida vid en resa. En av sahabas hade blivit fått en smäll i huvudet, så att det hade öppnats upp i skallen. Han vaknade upp på natten, han hade fortfarande inte dött. Han vaknade upp på natten och var junub. Han hade fått en våt dröm eller liknande. Så gick han till vissa av sahabos och sa, vad ska han göra nu? Vad är det obligatoriskt för mig att göra? Säg, du måste göra ghusl. Om man har fått våt dröm, khalas, du måste göra ghusl. Vad gör han? Han häller vatten. Det kommer in i hjärnan, bam, han dör. Profeten sallallahu alaihi wasallam får höra om det här och blir riktigt arg. Han sa, qataluhu qatalahumullah. De dödade honom och Allah dödade dem som gav honom den här fatwan. Han sa att botemedlet för okunskap är att man frågar. De skulle inte gått och frågat de här människorna om den här saken. Det hade räckt för honom att han gjorde tayammum. Så när han hade det här såret, så räcker det med att man gör tayammum. Tredje anledningen är att det kan vara iskallt ute. Man har vatten hemma. Nu snackar vi inte Sverige. Sverige, du tar kranen, det kan vara varmt, skönt. Du kan sätta på spisen, värma upp och så. Men om man befinner sig utomlands. Jag kommer ihåg när jag var i Damage till exempel. Snackar, Damage låg på 2000 meters höjd. Det var högt uppe. Nätterna var iskalla. Så snackar, jag sov med trippla tröjor typ och dubbla byxor. Det var fett kallt där på nätterna. För det var lerhus, det var inte så här bra isolering. Att vakna upp då och göra det vid på natten för att be och liknande, kunde vara iskallt. De hade inte tillgång alltid till att värma upp vattnet. Vid sådana här tillfällen, när det är så här iskallt och man kan inte värma upp vattnet, då är det tillåtet att göra tayammum. För att det har kommit att Amr ibn al-As berättade för profeten sallallahu alaihi wasallam att han gjorde, han bad med andra sahabas. Och han hade bara tayammum. Så frågade de honom, var du junub när du ledde andra personer i bön? Han sa att det var iskallt. Hade jag gjort det hade jag dött. Och profet Sassadam sa att det var okej. Okay. Så det är, om det är iskallt, om man, det finns bara kallt vatten, man kan inte värma upp det. Då är det tillåtet att göra tayammum. Sjätte villkoret för tayammum är att man ska använda sig av jord eller sand som finns utomhus. Det kan vara grus eller liknande. Man kan inte göra det på parkettgolvet här inne i lokalen. Eller på matta till exempel. Bara, eller på en vägg. Så det måste vara någonting så det finns lite damm. Någonting som finns kvar på händerna efter man gör det. Så man slår på jord, sand, lite grus eller liknande. Allt det här som finns över ytan utav jorden kan man använda sig utav. Och det får inte ha beblandats med någonting som är orent. Xolatorna. Får inte beblandats med najasat. Till exempel att det har varit ett djur som har urinerat där eller liknande. Eller att man ser att det har beblandats med varit djuravföring som det är i Sverige. Huddar kan ha utfört sina behov. Då är det förbjudet. Men det måste vara ren jord som inte har beblandats med det här. Då kan man göra det till hemma. Om man inte vet så ska man inte gå runt och säga det kanske var en hund som var här för ett halvår sedan och kissade eller förut. Jag vet inte vad som har hänt. Man ska inte hålla på det här sättet. Grunden är att det är rent. Men har man sett att någonting har skett då får man inte använda det. Sex stycken villkor som sagt. Avsikt, islam, intellekt, utskiljningsförmåga. Att man inte kan använda vatten. Och att det ska göras med sand eller jord som är rent. Vilka saker är det som bryter ens tayammum? Det är tre stycken saker som bryter ens tayammum. Alla de saker som obligerar att man gör wudu eller ghusl bryter ens tayammum. Till exempel, man är utomhus nu. Man får inte tag på vatten. Man måste göra tayammum. Man ber dhuhr. Efter man har bett dhuhr så måste man gå på toa. Då har man brytit sin tayammum. Och samma sak gäller alla de saker som obligerar wudu eller ghusl. Alla de saker är det obligatoriskt att det bryter ens tayammum. Andra saken som bryter ens tayammum är att vatten kommer på plats. Återigen ett exempel. Man är ute. Man är ute och ute i skogen eller ute i öknen eller jag vet inte vad för någonting. Man har inget vatten. Man måste göra tayammum. Under tiden man är där så hör man en person skrika det finns vatten! Han hittar vatten. Eller något liknande. Vatten kommer på plats. Man är hemma. Det har inte funnits vatten. Man hör kranen börjar forsa. Då ska man avbryta sin bön. Och gå iväg. Det finns till och med en sån. Som en gåta som har nämnts om fiqh. Jag tror att det var Ibn Taymiyyah som nämnde den. Flera personer står och ber tillsammans. Det kommer en bil. Och alla måste avbryta bönen. Vad är det som har hänt? Det är det att det har kommit en bil med vatten. Om man inte har vett hemma. I alla fall. Så vatten kommer på plats, då måste man avbryta bönen eller så måste man då att man hittar vatten så måste man göra wudu. Tredje sak som bryter ens tayammum är att ursäkten försvinner. Till exempel, vi nämnde att det är iskallt vatten som man har hemma. Elen har gått. Man kan inte värma upp vattnet. Bönen håller på att gå ut. Man får göra tayammum. Sen helt plötsligt elen kommer tillbaka. Man kan sätta på kranen. Eller man kan sätta på spisen. Man värmer upp vattnet och kan göra det. I det här tillfället är det inte längre tillåtet att göra tayammum. Utan man måste göra wudu eller ghusl. Hur är det då man gör tayammum? Först och främst så ska man ha avsikt som vi nämnde. Man säger bismillah. Sen så slår man händerna på marken där det finns sand eller jord. Och då finns det oftast kvar lite damm eller någonting på händerna. Så blåser man av det från händerna. Så det inte längre finns kvar. Så stryker man över ansiktet så här. Man slår bara på jorden en gång. Stryker över ansiktet. Och stryker över händerna. Handflatorna på insidan och på utsidan. Till där handen börjar. Alltså handleden. Man ska inte göra hela vägen upp som man gör wudu. Hela vägen upp till armbågen utan bara själva handleden. Efter det så är man färdig. Det tar bara ett par sekunder att göra wudu. Och det är det här sättet som profeten sallallahu alaihi wasallam beordrade Ammar, en av sahabas, att göra tayammum på i Bukhari och Muslim. Det här var lite kortfattat gällande tayammum. Ett annat ämne som vi kommer ta upp idag är gällande orenligheter. Orenligheter i islam och hur man tvättar dem. Innan jag ska prata om orenligheter så är det viktigt att man skiljer mellan det som är orent enligt islam och det man tycker är äckligt eller smutsigt. Smuts är en sak och orenlighet, najasat, är en sak. Ett exempel på det här. Om vi är ute nu och spelar fotboll. Man är ute och spelar och man gör värsta glidtacklingar på folk och så hela ens kläder är helt jordiga, sandiga, fötterna har fullt med jord på sig. Man har fått massa jord på sig och så vidare. Man har varit ute och spelat på en gräsplan. Man ser fett lortig ut. Betyder det här att man inte får göra bönen? Man får be. Självklart en muslim ska generellt ha på fina kläder innan man ber bönen och så. Men det här är inte orent. Samma sak. Man har fått en fet spottloska på sig. Det är äckligt. Eller snor. Det är äckligt. Men det är inte orent. Så det är viktigt att islam veta vad det är som är najis. Det som räknas enligt islam att vara orent på det sättet att man inte får be i det här tillståndet. Det finns 3 stycken kategorier utav orenligheter i islam. Det finns det som anses vara mycket orent som måste tvättas 7 gånger om och blandas sista gången med jord, eller blandas med jord bland annat. Och det är vad?
Hundsaliv.
Det finns det som är lite orent, som det räcker med att man bara sprinklar vatten på det, och det är den lilla bebispojkens urin som inte har börjat äta mat. En liten bebispojke som inte har börjat äta mat, den bara ammar fortfarande. Om den urinerar så räcker det med att man bara sprinklar vatten på det, och man måste inte stå och gnugga av det med vatten. Och den tredje kategorin är de resterande orenligheterna likt urin och avföring och självdöda djur och så vidare. Vi kommer ta upp ett antal saker som det har kommit bevis för enligt Koranen och Sunnan att det är orent. Först och främst är det viktigt att man vet att beskriva någonting som najis är en bestämmelse i islam. Och man kan inte göra det baserat på ens egna åsikter. Utan ska man säga att någonting är najis så måste man ha ett bevis för det. Så jag kommer nämna en rad olika punkter av saker och ting som det är som är orent. Som de lärda har nämnt bevis för. Första är urin och avföring. Och de författarna här nämner även spya. Även fast de inte nämner ett bevis för det där. Men urin och avföring är najis. Om man får det på sig så måste det tvättas. Jag kommer prata sen om hur man tvättar det. Mycket blod från ätbara djur. En person är ute och slaktar. Eid al-Adha kommer vara om några månader. Man är ute och slaktar. Man tar ett får. Smack. Slaktar det. Det kommer ut fett med blod på en. Man har fått en kläder har blivit helt blodiga vid det här tillfället. Så ska man tvätta av det eller byta kläder innan man kan be. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Aw damen masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs." Om någonting är mycket blod eller griskött så räknas det som orent. Så mycket blod som har forsat ut, inte bara att man har fått näsblod eller lite blod på sig från till exempel att ha hanterat kött hemma, det kommer lite blod, det där räknas inte. Utan forsande mycket blod. Urin och avföring från alla djur som inte får ätas. Till exempel man är ute nu och promenerar så trampar man i hundavföring. Hundavföring. Sen går man ut, man går vidare med bröder, man ska ställa sig och be utomhus. Man kan be med skorna på, eller hur? Om man har kvar hundavföring på skorna så måste det tvättas bort och man får inte be i dem i det här tillfället. Eller urin eller liknande. Då vill vi ta ett annat exempel. Det här kan hända folk här i Sverige. Man är ute och promenerar. Smack! Man får avföring från en duva på sig. Fett scary, eller hur? Det är jätteäckligt. Är det najis? Nej. Varför? Man får käka duvor. Jag rekommenderar inte. Det här... Jag kan ta upp lite gamla roliga historier. Det var förr i tiden, det var vissa, jag vet inte ens om man får säga det, men Eller, det kanske är preskriberat i alla fall. Bröder, de var ute och jagade duvor förut, för länge sedan. De käkade duvor. Ingenting jag skulle rekommendera att man gör, men man får äta dem i alla fall. Det är sammanfattat. Så duvor kan man äta, och den anledningen om man får dess avföring på sig eller liknande, så är det inte någonting som bryter ens, eller ingenting som måste tvätta av för att kunna be. Fjärde saken är självdöda djur. Självdöda djur, och det som är med den är najis. Djur som har dött utav sig självt är najis. Fiskar är inte najis. Bröder som älskar att vara ute och fiska, har man fått upp en fet abborre, måste fjälla av den, massa fjäll på sig och så vidare. Det här är inte najis. Utan man kan fortfarande be om man har det här på sig. Samma sak med de djur det inte finns blod i. Gräshoppor och liknande. Försats är även najis. Det är den femte punkten. Försats är det man får när man är upphetsad. Inte sädesvätskan som kommer vid utlösning, utan den lilla vätskan som kommer ut. Det här är najis. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam beordrade Ali radiallahu an att när det här sker, att man ska tvätta hela sitt könsorgan och det som har kommit ut därifrån, och därefter göra wudu. Och hadithen finns i Sahih Bukhari. Även det som kallas för al-wadi, och det är någonting som är ovanligt, men det är en tjock vit vätska som kan komma ut efter urin. Det här är även det najis. Sjunde punkten som är najis är mäns blod. Profeten sallallahu alaihi wasallam har blivit frågad om det. En kvinna som har fått det, och så beordrade profeten sallallahu alaihi wasallam att hon ska tvätta bort det innan hon ber. Det finns olika sätt att tvätta de här orenligheterna. Ett najasat. Om orenligheterna har kommit på marken, till exempel man befinner sig utomhus och har kommit en hund eller liknande som har kissat på ett plats, så räcker det med att man bara slänger vatten på det. Det räcker. För att det var en beduin som kom in till profeten sallallahu alaihi wasallam moské. Det var inte fin marmor eller någonting på marken, utan det var bara vanlig jord. Och kissade i moskén. Han visste inte att man inte fick göra det. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa åt honom att han inte får göra det och så vidare. Men beordrade i alla fall att man bara ska ta en vattenbunke och slänga det på det här urinet. Så det räcker. Om vattnet inte är på marken, utan det har kommit på ett klädesplagg eller i ett kärl, det vill säga ett glas eller liknande, så kan det ske olika sorters situationer. Om det är en hund som har slickat i det, vad är det vi har sagt? Det måste tvättas 7 gånger, varav en gång är med jord. Om det är en gris som har slickat i det, eller slickat på hans kläder, så räcker det med en gång, enligt den korrekta åsikten. Vissa lärde säger 7 gånger, men det finns ingen bevis för det. Tredje saken är att om det är urin eller avföring eller mycket blod, så ska man tvätta det med vatten och gnugga bort det tills det försvinner. Man ska inte bara, om man har fått urin på kläderna, man ska inte bara slänga lite vatten på det så här, utan man gnuggar bort det från ens kläder. Om det är urin, som jag nämnde, från en bebispojke som fortfarande inte har börjat äta mat, så räcker det med att man bara slänger vatten på det eller sprinklar bort det. För det är det som är bekräftat från profetens sallallahu alaihi wasallam. Om det är skinnet från ett självdött djur, så pratade jag om förut på lektionen att man ska göra det som kallas för debär. Att man tar vatten och salt med örter och tillreder det här skinnet på ett speciellt sätt, och efter det så blir det inte najis. Om kvinnan har kvinnans mensblod, om det har kommit på hennes klädsel, så ska hon tvätta bort det och hälla vatten på det därefter, och därefter be. Där vi kommer att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att de ska skrapa bort det så att det verkligen försvinner. Taib, jag ska ta upp den sista grejen så vi kan avsluta Kitab al-Tahara, inshallah ta'ala, under den här lektionen. Och det handlar om kvinnornas menstillstånd eller nifas. Att när kvinnorna får mens eller nifas, vilket det är, det tillståndet kvinnan har, får blod efter att hon har fött barn. Vad är då mens enligt sharia-definitionen? Det är naturligt blod som kommer ut från kvinnans livmoder. Det sker vid specifika tider när kvinnan är frisk och inte har fött barn. Mens är ingen sjukdom, utan mens är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala har föreskrivit för kvinnor Och att det ska ske vid regelbundna tider. Det kan även ske oregelbundet för vissa. Och det är inte någonting relaterat till en sjukdom. Utan, eller att hon har fått något sår eller liknande. Utan det sker, kommer ut från livmodern vid specifika tillfällen. Och det är inte efter att de har fött barn. Efter att de har fött barn så kallas det för nifas. Nifas är som sagt det blodet. Efter kvinnan har fött barn så kommer ut ett blod under ett visst antal dagar eller veckor efter det här. När börjar kvinnan få mens? Det har kommit från Aisha radiyallahu anha att kvinnan som tidigast får mens vid 9 års ålder. Och hon har även sagt att det är sällan det sker efter hon är 50 år gammal. Det kan ske, men det är sällan det sker för kvinnorna. Det finns ingen kortaste och längsta tidsperiod för kvinnorna att få mens på. Det är inte så att man kan säga att det kan bara ske i 6 eller 7 dagar. Vissa kvinnor kan få mens 1 dag, 2 dagar, vissa 3, 4 och vissa mer än så, 10 dagar och så vidare. Men det allra vanligaste är att det bara sker under 6 till 7 dagar, så som det har berättats i en hadith i Abu Dawud och Sheikh al-Albani säger att den är Hassan. Vad är det då kvinnan förbjuds att göra under tiden hon har sin mens och sin nifas? Första saken som är förbjud för henne är att hon inte får ha samlag med sin man. En kvinna får inte ha samlag med sin man. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt فَاتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدِ. Att hålla er borta för att ha samlag med kvinnor under tiden de har sin mens. Andra saker som är förbjudet under tiden kvinnan har sin mens är att mannen skiljer sig från henne. Skilsmässa måste ske på specifikt sätt i islam. Kvinnan, man har skilsmässan under tiden, eller mannen skiljer sig från kvinnan under en ren period när hon inte har sin mens, när han inte haft samlag med henne. Så en person, han blir jättearg på sin fru och hon har sin mens. Han får inte bara slänga ut och säga du är skild. Så han måste vänta tills hon är färdig med sin mens och därefter ta det beslutet. Samma sak, så får han inte bara säga du är skild under en ren period då de har haft samlag. Utan han måste vänta tills hon först får sin mens, sen blir ren och därefter kan han säga det. Namn. Tredje punkten är det förbud för henne att be. Det har kommit att profeten Sassarim sa till Fatima bint Abi Hubeish att hon ska sluta be under tiden då hennes mens kommer. Hon får heller inte fasta, som det bekräftade Bukhari och Muslim. Kvinnan under månaden Ramadan eller andra rekommenderade fasta får inte fasta, utan det är haram för henne att göra det och hon får vänta tills hon blir ren. Femte saken kvinnan inte får göra är att hon inte får göra tawaf. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa till sin fru Aisha, gör allting som de på hajj gör förutom att du inte får göra tawaf. Kvinnan kan gå till Arafa där man står och gör dua. Hon kan sova över i Mina. Hon kan vara vid Muzdalifa. Hon kan kasta stenarna på de här pelarna och så vidare. Men hon får inte göra tawaf. Sen nämner författaren av den här boken att kvinnorna inte får läsa Koranen. Gällande den här frågan så finns det meningsskiljaktighet i den här frågan. Enligt Hanafiya och den kändaste åsikten av Shafi'iya och även Imam Ahmed så säger de att det är tillåtet för kvinnan att läsa Koranen under tiden hon har sin mens. Och det är inget problem med det. För det finns inget klart och tydligt bevis så att hon inte får göra det. Däremot att röra vid mushaf, att hålla i Koranen. De allra flesta lärda säger att kvinnan inte ska göra det. Att hon inte ska göra det förutom att när hon har sin mens, förutom att hon har på sig handskar eller någon tygbit eller någonting, så hon inte direkt rör det med sina händer. Även där så finns det ikhtilaf, men det är bäst att hon undviker att göra det. 8:e punkten som hon inte ska göra under sin mens är att hon inte ska vara i moskén, som de lärda här nämner. Det finns inte heller något riktigt klart och tydligt autentiskt bevis där profet Sassarim har förbjudit det. Det har kommit en hadith att profet Sassarim säger att förbjuder för kvinnor med mens att vara i moskén, men den hadithen är inte autentisk. Det finns vissa andra hadither som inte är riktigt klara och tydliga, som tyder på att kvinnor inte ska göra det. Så Helst så ska han undvika att göra det. Men ifall det finns ett behov att de ska gå på en lektion eller liknande, så inshallah ta'ala, så är det ingen stor grej. Vad är det som sker i och med att kvinnan får sin mens? Första är att det är obligatoriskt för henne att göra ghusl efter hon blir färdig med den. Det är även ett tecken på att kvinnan har nått puberteten. Om en tjej är 10 år gammal, 11 år gammal, 12 år gammal och får sin mens, då har hon nått puberteten och det blir obligatoriskt att hon ska be, fasta och alla andra saker som islam har kommit med. En annan sak som är relaterad till mens är att det är så kvinnan räknar sin idda. När en man har skilt sig från henne så ska hon vänta 3 stycken mensperioder tills hon kan gifta sig med en annan man. En annan sak som det tyder på också är att det tyder på att hon inte är gravid. För när kvinnan får sin mens så tyder det på att hon inte är gravid. En viktig punkt som kvinnor med mens ska tänka på är att om kvinnan blir ren från sin mens, till exempel ett tag innan maghrib, då ska hon be både dhuhr och asr. Och kvinnan blir ren ett tag innan fajr, så ska hon be både maghrib och isha. För att det här är de två bönerna som slås ihop. Och det är en tid för båda dem. Det här är det som har nämnts utav de flesta utav sahabas. Och vad heter han? Sheikh Salih al-Fawzan nämner att han inte känner till att det finns åsiktsskiljaktigheter mellan sahabas i den här frågan. Och det är även åsikten utav Maliki och Shafi'iya och Hanabila. Gällande kvinnans nifas så finns det ingen gräns för den kortaste perioden det kan ske. En kvinna, efter att hon har fött barn, så skulle hon bara kunna få nifas i 1, 2, 3 dagar. Men det absolut längsta hon kan få är 40 dagar. Efter det så ska hon börja be även om det kommer ut visst blod. Och det här är sahabas överens om. Att om det är mer än 40 dagar så är sahabas överens att efter det så ska hon börja be eller fasta. Och det här blodet som då kommer ut är det som kallas för istihada blod. Istihada blod är ett annat blod som kan komma ut från kvinnan som sker kontinuerligt. Det sker inte bara under 5-6 dagar under månaden, utan det sker, kan ske året runt för vissa kvinnor, eller det kan ske 30 dagar i sträck och så vidare. Det här istihada blodet hindrar inte kvinnan från att be och hindrar inte kvinnan från att fasta och hindrar inte från att hon får ha samlag. För det har kommit en hadith i Bukhari och Muslim med en sahabia som heter Fatima bint Abi Hubaysh som hade det här, det ska jag säga istihada, så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att när det här sker för dig så lämna bönen under de här tiderna då du har mens. Och när du får den istihada så kan du be och fasta och så vidare. Men kvinnan, när hon får det så ska hon göra wudu innan varje bön. Så hon kan inte be dhuhr och asr och maghrib med en och samma wudu. Utan inför varje bön så måste hon göra wudu. Kvinnan som har istihada har 3 stycken situationer. Det första är att hon har en regelbunden mens. Att hon vet att från första dagen i månaden till dag nummer 6 i månaden till exempel så har hon alltid sin mens. Då är allt det blodet som kommer där efter de dagarna, de 6 dagarna eller 7 dagarna, räknas som istihada blod. Hon kan be, fasta, ha samlag och så vidare. Det andra är att hon inte har en regelbunden mens, men hon kan särskilja det här istihada blodet från mensblod, för att mensblod är tjockare och luktar mer och har en annan färg och så vidare. Om hon kan skilja mellan dem så ska hon göra det. Under tiden hon har sin mens ska hon inte be och fasta och ha samlag, men under tiden hon inte har det så är det okej. Tredje situationen är att kvinnan inte har en regelbunden mens och inte kan skilja mellan det. Då tittar hon på hur kvinnorna i hennes närhet har, som hennes mamma till exempel. Då fastar hon och ber hon samtidigt som sin mamma eller sin syster eller liknande. Och hon lämnar det under de andra dagarna. Det här är situationen då hon absolut inte kan skilja mellan de här 2 formerna utav blod. Det här var allt för dagens lektion. Och i och med det här så avslutar vi kapitlet som har med att tahara att göra. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.